Godt å se er. Så jeg får fast den her. Så. Vi fortsätter vår serie här idag genom Abrahams liv. Och idag så har vi alltså kommit fram till första Mosebok kapitel 14. Förra gången så såg vi hur Abraham, eller Abram som han fortfarande heter, reste tillbaka till Kanaan från Egypten. Tillbaka till det altare han hade byggt åt Herren. Och att han där åkallade Herrens namn. Vi såg hur han skildes från sin brorson Lot på grund av tvister mellan deras herdar. Och hur Lot valde ut Jordanslätten åt sig själv. Vi såg hur Herren upprepade och liksom utökade sitt löfte till Abraham. Att Kanans land skulle ges åt honom och hans efterkommande. Och att hans efterkommande skulle bli så många som stoftet på jorden. Sen avslutades kapitlet med att Abraham bosatte sig vid Mamres terebintlund och att han där byggde ett altare åt Herren. Och i stycket som Jonas nyss läste här så är det som att vi ser två olika perspektiv. I början av texten så ser vi det stora perspektivet. Och titta gärna på den. I flera kapitel så har texten varit inzoomad på Abraham. Men nu så verkar det som att vi zoomar ut igen och ser vad som händer i världen. Och vi ser att det här är en värld som består av många små kungadömen kopplade till olika städer som både stred mot varandra och ingick förbund med varandra. Och nu så har ett krig brutit ut mellan 9 olika kungar. Jag tycker det låter lite som någonting hämtat ur Sagan om ringen eller någonting. De 9 kungarnas krig. På en sida så står 5 kungar i allians med varandra. Och de är kananeiska kungar från olika städer på Jordanslätten i Kanans land. Och de strider mot 4 andra allierade kungar. Och det här är kungar som är kungar över platser utanför landet. Bakgrunden är att en kung, Kedorlaomer, kung i Elam, under 12 år har ockuperat städerna i Kanans land. Och Elam känner vi igen om vi har väldigt bra minne från några kapitel tidigare. Han var Sems förstfödde son och folket Elam var förmodligen hans efterkommande. Så när Elam härskar över Kanaan så kan vi se en slags deluppfyllelse av profetian eller förbannelsen som Noa uttalade i kapitel 9. Att Kanaan skulle bli Sems slav. Men i alla fall, efter 12 års förtryck från Kedorlaomer så har de här kananeiska kungarna fått nog. De förenar sig och lyckas slå tillbaka Kedorlaomer och vinna frihet i ett år. För att återvinna kontrollen i området så tillkallar Kedorlaomer sina allierade. 3 andra kungar från öster. Och det är det här som är upprinnelsen till de 9 kungarnas krig. Så de 5 kungarna förenade från Jordanslätten, de kunde slå tillbaka Kedorlaomer. Men när de ställs emot de 4 utländska kungarnas förenade arméer så är de chanslösa och tvingas fly. Och vi läser att Sodom och Gomorras kungar faller ner i jordbäcksgropar och de andra kungarna flyr till bergen. Och en parentes här att det är oklart vad det här är för slags gropar. När man vill förstärka ett ord på hebreiska så upprepar man det helt enkelt. Så det här är ordagrant gropar. Och det är inte bra att ramla ner i en grop, men att ramla ner i en grop, det är betydligt värre. Så när Sodom och Gomorras arméer jagas ner i den här extremt gropiga gropen, kanske någon slags ravin eller stup, sen är fältet fritt för de 4 utländska kungarna. Och de plundrar de här rika städerna Sodom och Gomorra på egendom och livsmedel och också på människor. De tar folket till fånga och för bort dem, troligen för att göra dem till slavar. De 9 kungarnas krig, det kan vid första anblicken verka vara ett märkligt inslag i berättelsen om Abraham. Men snart så förstår vi att den här texten handlar fortfarande om Abraham. och texten återgår till det mer specifika, inzoomade perspektivet. För vad som sker i det här stora perspektivet, händelserna i omvärlden, det påverkar Abraham på ett väldigt direkt sätt. Och vi läser i vår text i vers 12. De tog också med sig Abrahams brorson Lot och allt han ägde, eftersom han bodde i Sodom. Så jag har gett ganska mycket bakgrund här, men vi ska nu komma in på första punkten av tre. Och jag har kallat den strid för din broders frälsning. Och Lot, Abrahams brorson, det är en intressant karaktär. Som Ben var inne på i förra predikan, så varje gång som vi stöter på honom i texten, efter det att han och Abraham har gått skilda vägar, så har han kommit allt närmare Sodom. Först så ser han den här bördiga slätten där Sodom ligger. Sen så flyttar han sina tält nära Sodom. Och i vår text så läste vi att han bor i Sodom. När vi senare nästa gång stöter på honom så sitter han i Sodoms port. Vilket antyder att han har en slags ledande position i staden. Och den här dragningen som Lot har till Sodom får till slut fruktansvärda konsekvenser för honom och hans familj. Men vi ska inte gå händelserna för mycket i förväg. Det här är inte vårt kapitel. I alla fall, när Abraham för första gången nämns här i kapitlet så kallas han Abraham hebrén. Och det är första gången ordet hebrén nämns i Bibeln. Och förmodligen har det här ordet så att göra med att Abraham är en ättling till Eber, som var barnbarn till Sems yngre son, Arpaxad. Och Abraham, han verkar nu ha börjat etablera sig i Kanaans land. Vi ser att han har skaffat allierade som han har ingått förbund med. Tre bröder, Mamre, Eshkol och Aner. Abrahams reaktion här när han får reda på att Lot har blivit tillfångatagen, det säger mycket om hans karaktär. Man skulle kunna tänka sig att Abraham skulle vara besviken över konflikten mellan hans och Lots herdar. Och över att Lot hade valt den mest bördiga delen av landet till sig själv. Men det verkar inte vara något som han bryr sig om. I kapitlet innan så sa Abraham till Lot: inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju bröder. Och nu så lever Abraham verkligen upp till sina ord. Vi läser i ordspråksboken att en broder föds för att hjälpa i nöd. Och jag älskar verkligen de orden. Just att själva syftet med att vara en broder är att hjälpa i nöd. Och Abraham, han visar här sin gudfruktighet och sin rättfärdighet. Han samlar ihop sina bästa och mest krigsdugliga män och gör sig redo för strid. Lot ska vinnas tillbaka. Och det här är något som vi ser genomgående i Bibeln. Att gudfruktiga män inte är några pacifister utan är redo att strida för det goda. Saul har slagit sina 1000. David sina 10 000, sjöng man på gatorna i Israel. Vi ser Samuel, en gudfruktig man. Och det står att han högg fiendekungen Agag i stycken inför Herren. Elia besegrade Baalsprofeterna på Karmel. Och därefter dödade han dem alla 450. Den här striden ser annorlunda ut i det nya förbundet. Men den här principen är densamma. Och vi ser att en kvalifikation för den äldste är att han kan kämpa med den här. Vi ser att en kvalifikation för den äldste i samlingen är att han kan tillrättavisa motståndarna. En herde som älskar sina får ger dem bra föda. Men är också beredd att beskydda dem från vargar, lejon, björnar, tjuvar och rövare. Abraham, han samlar de män han litar på mest. De som har fått rätt träning och vuxit upp i hans hushåll. 318 stycken. Och det kan tyckas vara en väldigt liten armé. Och det är sant att den förmodligen var betydligt mindre än de här samlade fyra kungarnas samlade styrkor. Men samtidigt så får vi komma ihåg att kungadömerna på den här tiden var centrerade runt städer. Och de var betydligt mindre än dagens nationer. Även de här stora utländska kungarna. Så att Abraham kunde mönstra 318 erfarna män, det tyder ändå på att han har börjat bli en inflytelserik och mäktig man. Någon har räknat ut att han förmodligen hade 2 000 till 3 000 personer under sig. Men att han vågar förfölja de fiender som precis har besegrat 5 kananhiska kungar visar också på hans förtröstan på Gud. Han jagar efter dem i nästan 20 mil. Och därefter så ser vi också hans visdom och strategi när han delar upp sina styrkor och attackerar från olika håll på natten. Han vinner seger och driver bort fienderna. Lot, hans släkting, är räddad. Och dessutom är all egendom från Sodom och Gomorra räddad, tillsammans med kvinnorna och resten av folket som hade tagits till fånga. Vad kan vi lära oss av Abraham här? Om ni kommer ihåg punkten så var den strid för din broders frälsning. Och det kristna livet jämförs i Nya Testamentet just med en strid. Kämpa trons goda kamp, uppmanar Paulus Timoteus i sitt första brev. Och mot slutet av sitt liv så skriver han återigen till Timoteus och säger då: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Jesus säger i Matteus evangeliet, i alla fall enligt en gammal översättning, att himmelriket tränger fram med storm och människor stormar fram och rycker det till sig. Och en puritan, Thomas Manton, han skrev en hel bok baserad på denna vers som hette Himlen intagen med storm. En framställning av det heliga våld en kristen ska utöva i strävan efter härligheten. Jag vet inte hur modern titel är, hur bra den hade sålt idag. Men i alla fall, som kristna så är vi involverade i en strid mellan gott och ont. Men striden utkämpas inte med fysiska vapen mot fysiska fiender. Om ni vill följa med mig till Efesierbrevet kapitel 6 så kan vi läsa från vers 11 där. 11-13. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Vi kommer återkomma till den här versen lite senare så att ni kan stanna kvar där. Men det jag vill fokusera på nu är: hur hjälper vi våra bröder och systrar i den här kampen? Och jag menar att liksom Abraham stred för att rädda Lot från fienderna, så behöver vi strida för våra bröders och systrars frälsning. Och jag skulle vilja illustrera det här med ett exempel från historien. Det första kyrkomötet i Nicaea, som genom historien har jämförts just med Abrahams räddningsaktion. Och enligt traditionen så var det just 318 biskopar som samlades i Nicaea. Kanske var det genom Guds försyn 318 på plats för att visa på den här likheten med Abrahams män. Eller så var det ett symboliskt nummer som man valde senare för att peka på det här. Men oavsett så har dessa händelser kopplats ihop genom historien. Och poängen är att det är en liknande form av strid. Av de här som samlades i Nicaea så var det bara 11 som inte hade fysiska märken av förföljelse på sina kroppar. Bara 11 som inte saknade ögon, öron, tänder eller naglar. Så liksom Abrahams 318 män så var det här alltså erfarna, betrodda män som hade lidit mycket. Och de kom samman och fördömde arianismen, den här villoläran att Kristus var skapad och underordnad fader. Och det som hände med Lot, att han blev tillfångatagen av fiender och behövde räddas, det är ungefär vad som kan hända också med människor i kyrkan som tillfångatas av villolära. Så här har vi ett exempel på vad det kan innebära att strida för sin broders frälsning. Det kan vara... att strida för den sunda läran mot villoläror. Och motivet är brödernas frälsning. Att ingen ska bli vilseledd av en heretisk lära som för bort från den enda som kan frälsa, den sanne Kristus. Jag skulle vilja ge tre andra exempel som är kanske lite närmare oss på hur vi kan strida för våra bröders frälsning. För det första, be för din broder. Bön kan tyckas vara något väldigt annorlunda från en strid. Men i stycket vi läste tidigare från Efesierbrevet 6 så ser vi några verser senare att vi ska förbereda oss för den andliga striden under det att vi ber. Den kristne är en bedjande krigare, så att säga, i vers 18. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Jakob 5:16, ett annat exempel står det. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så be för varandra. Det är ett sätt att strida för din broder och syster. För det andra, uppmuntra och uppbygg din broder. Och återigen, det här är kanske inte heller ord som vi förknippar med strid. Men i den här striden för din broders frälsning så är det ett vapen. Jag tar bara en. Ja, precis. Uppmuntra och uppbygg din broder. Vi har till exempel Hebreerbrevet 3:12-13. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Så hur ser vi till att ingen har ett ont och trolöst hjärta? Hur ser vi till att ingen avfaller från den levande guden? Hur ser vi till att ingen av oss förhärdas genom syndens makt att bedra? Ja, enligt texten jag precis läste, genom att uppmuntra varandra varje dag. Så gör det. Hör av er till varandra och uppmuntra varandra i tron. För jag överdriver inte när jag säger att det är livsviktigt för vår tro. Första Thessalonikerbrevet 5, 11 eller 10. Oklart här. Men Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Kristus har dött och uppstått för att vi inte ska drabbas av vredesdomen utan vinna frälsning. Och det bästa sättet att uppmuntra och uppbygga varandra är att ständigt påminna varandra om denna sanning. För det tredje, vinn tillbaka din broder. Och här har vi det exempel som kanske närmast liknar det som Abraham gjorde. Jaga efter fienderna för att vinna tillbaka sin broder Lot. Vi läser till exempel i Jakobs brev kapitel 5, 19-20. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyller många synder. Judas brev vers 22-23. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Andra ska ni rädda genom att trycka dem ur elden. Kända stället från Matteus 18. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. I en församling så låter vi inte varandra gå under i vår synd, under det att vi rycker på axlarna. Om någon av oss håller på att bli tillfångatagen och bortförd av synden, världen eller Satan, så behöver vi vara redo att strida för den personens frälsning. Om någon håller på att lida skeppsbrott i tron, så att säga, så behöver vi göra allt vi kan för att rädda den. Det är ett slags beskydd att vara en del av en församling. Om någon av oss börjar gå in på en väg av falsk lära eller moralisk kompromiss, så behöver vi ställa vår konflikträdsla åt sidan och göra vad vi kan för att vinna den personen tillbaka. Och gör det i tro som Abraham, för ytterst sett så är det bara Gud som räddar, som för tillbaka. Men gör det också med vishet som Abraham. För tro på Gud hindrar oss inte från att tänka vist och strategiskt. Och det är svårt. Det är inte roligt att ställa någon till svars. Men den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden. Kom ihåg att en broder föds för att hjälpa i nöd. Så strid för din broders frälsning. Vi ska gå vidare i vår text här i första Moseboken kapitel 14. Och den andra punkten har jag kallat: vems gåvor tar vi emot? Jag läser från vers 17. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Guden högste, och han välsignade Abraham och sa: välsignad vare Abraham av Guden högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Guden högste, som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Sodoms kung sa till Abraham: ge mig folket. Bytet kan du ta själv. Men Abraham svarade Sodoms kung: jag lyfter min hand till Herren, till Guden högste, skapare av himmel och jord. Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga: jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha något. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel. Aner, Eshkol och Mamre ska få sin del. Så när Abraham kommer tillbaka från den här striden, så möts han av två kungar. Två kungar som båda erbjuder gåvor. Den ena kungens gåvor tar Abraham emot med tacksamhet. Och den andra kungens gåvor vägrar Abraham att ta emot. Jag tror att vi har något viktigt att lära oss av det här. Så låt oss titta på vilka de här kungarna var och varför Abraham agerade som han gjorde. Den ena kungen som Abraham möts av är kungen i Salem, Melkisedek. Vi har inte hört talas om Melkisedek tidigare i texten eller i Bibeln. Plötsligt så dyker han bara upp där med gåvor, bröd och vin för att styrka Abraham och hans män efter striden. Vem är denne Melkisedek? Ja, vi kan förstå någonting om hans bakgrund genom att titta på hans namn. Melkisedek är ett så kallat teofort namn. Teofora namn är namn som innehåller en Guds namn och som på något sätt åkallar den guden eller visar på den gudens beskydd. Och vi känner igen det här från namn som ursprungligen är hebreiska. Dels har vi namn som innehåller ordet El, vilket betyder Gud. Vi har exempel som Daniel, som betyder min domare är Gud. Gabriel, min styrka är Gud. Eller för den delen Immanuel, Gud är med oss. Vi har också namn som innehåller namnet Jah, det vill säga en förkortning för Guds namn, Jahve. Vi är bekanta med namn som Nehemja, Jahve tröstar, Obadja, Jahves tjänare, eller Jesaja, Jahve är frälsning. Och vi känner även igen detta från gamla fornnordiska namn som lever kvar och påminner oss om våra egna hedniska rötter. Torsten, Torsten, Torkel, Torshjälm, eller Torgny, Torsoska. Människor från i princip alla religioner har haft för vana att ge sina barn den här typen av namn. Vad har det här att göra med Melkisedek? Jo, vi ser att samma tradition fanns i Kanan. Melkisedek är ett kananiskt namn som betyder min kung är Sedek. Och Sedek var en kananisk gud. Förmodligen var det en personifikation av solguden Shemesh. Så Melkisedeks namn säger någonting om hans bakgrund och vilken gud hans föräldrar bestämde att han skulle tillhöra. Vi läser dessutom i texten att Melkisedek var kung i Salem. Salem eller Shalim var också ett namn på en kananisk gud. Och Shalim kom senare att kallas Jerusalem, Shalims stad. Och det är alltså den här viktiga staden som vi är bekanta med som Jerusalem. Det verkar som att Jerusalem under en lång tid var centrum för tillbedjan av just Sedek. För när Josua leder Israels folk dit hundratals år senare så läser vi i Josua bok kapitel 10 att kungen i Jerusalem hette Adoni Sedek, det vill säga min herre är Sedek. Så allt tyder alltså på att Melkisedek borde tillbe en kananisk gud. Han bär Sedeks namn och han är kung i Shalims stad. Men istället så läser vi någonting förvånande. Melkisedek var präst åt guden högste. Och han välsignar Abraham i guden högstes namn. Skapare av himmel och jord. Han säger att det är guden högste som har gett Abraham sina fiender i sin hand. Och det som är intressant är att Herren, den sanna guden, han har aldrig uppenbarat sig med det namnet tidigare i Bibeln. Men det är tydligt att guden högste är Herren, den sanna guden. Och att Abraham förstår och bekräftar det. Dels genom att hedra Melkisedek genom att ge honom tionde. Och dels genom att själv kalla Herren för guden högste när han senare adresserar kungen av Sodom. Vi vet inte hur Melkisedek, den kananeiska kungen, kom att bli präst åt guden högste. Men vi får anta att Gud hade uppenbarat sig för honom på ett liknande sätt som han uppenbarade sig för Abraham. Vi vet inte något mer om hans liv före eller efter denna händelse. Men det som är viktigt och det som är tydligt är att han tjänar den sanne guden. Abraham tar emot hans gåvor av bröd och vin med glädje och tacksamhet. För han förstår att det här är gåvor som kommer från Gud själv. Den andra kungen som Abraham möts av, det är kungen i Sodom, Bera. Han verkar ha överlevt det här fallet ner i gropen och klättrat upp igen. Och nu möter han Abraham. Förmodligen för att han har hört om Abrahams seger och vill ha tillbaka sina undersåtar, sitt folk. Vi vet inte mycket om Bera, men vi vet ganska mycket om staden som han var kung i. Bibeln säger att Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Den säger också att Sodoms folk visade sina synder öppet och inte dolde dem. Och vi vet hur Herren till slut straffade Sodom och hur de blev ett varnande exempel för hela världen, ända in i våra dagar. Så när kungen i Sodom vill låta Abraham behålla krigsbytet så tar han inte emot det. Trots att han kunde ha fått hela den här rika stadens egendom som gåva så vägrar han på ett väldigt tydligt sätt. Vers 23. Jag vill inte ens ta en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha något. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel. Aner, Eshkol och Mamre ska få sin del. Så Abraham, han förlitar sig på Gud och inte på krigsmakt. Han har chansen att bli vän med kungen i Sodom och få del av hans rikedomar. Men Abraham vet att Gud har lovat att ge hela Kanaans land till honom och hans efterkommande. Han behöver inte ta en genväg och alliera sig med en ond kung. Han kan lita på Gud istället och se på anledningen han ger. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Och det är en enkel men viktig princip. Abraham vill inte bli skyldig Sodom något. Han vet att en gåva från någon som är ond sällan kommer gratis. Var försiktig med att ta emot gåvor från Sodom. När Sodoms kung erbjuder Abraham all egendom så vet han att Abraham kommer stå i evig tacksamhetsskuld till honom om han tackar ja. Och det skulle också gjort det svårare för Abraham att stå emot Sodoms levnadssätt eftersom han själv har varit beroende av Sodom för att få sin rikedom. Den man är beroende av är det svårt att stå emot. Vi ser den här principen i världspolitiken just nu till exempel. Hur hela västvärlden kritiserar Ryssland för vad som verkar vara en nära förestående invasion i Ukraina. Alla utom ett land. Det finns ett land som inte bryter till på allvar och som vägrar släppa igenom vapen från Baltikum till Ukraina. Och som gör allt för att inte provocera Ryssland. Och det är de som i många år har tagit emot rysk gas och är helt beroende av den för värme i stugorna. Tyskland. Och min poäng är inte politisk här. Och jag tänkte inte ens på att det finns tyskar här. Men min poäng är bara att illustrera den här poängen som jag nämnde tidigare. Att en gåva från den som är ond kommer sällan gratis. Så vems gåvor tar vi emot? Jag låter oss vara försiktiga med att ta emot världens gåvor. Vi lever ständigt i den här spänningen. Mellan att Jesus har sänt oss till världen. Men att vi inte tillhör världen. Så vi bör sträva efter att bli mer självständiga från världen. Istället för att bli mer beroende av den. Hur ser det ut i praktiken? Jag som ett exempel så är jag tacksam för att vi som församling inte tar emot något stöd från staten. Hur svårt är det inte att kritisera statens värderingar om vi själva är beroende av deras ekonomiska stöd för att klara oss? Det blir så mycket lättare att kompromissa lite grann. Att inte vara fullt så tydlig i frågor som är kontroversiella. Jag ska ge en illustration här. Det finns tidsmässiga problem med den, men om vi tänker bort dem för en stund. Tänk dig att kungen i Sodom hade kommit till Abraham några år senare och sagt: du Abraham, jag har en gåva till dig. Din son här, Isak, han kan få utbildning hos oss här i Sodom. Det kommer vara helt gratis. Vi kommer lära honom allt han behöver veta för att klara sig i livet. Dessutom kommer han lära sig att socialisera med de andra barnen här i Sodom. Vad tror du att Abraham hade svarat? Tror du att han hade tagit emot Sodoms gåva? Jag tror att svaret på den här frågan är väldigt uppenbart. Och kanske är det inte lika tydligt vad Lot hade svarat. Men det är inte någon vidare måttstock. Så det är lätt att se hur Abraham borde relatera till Sodom och vilka gåvor han borde ta emot. Men det är svårare hur vi applicerar det här på oss själva. Och det är väldigt lätt att ha blinda fläckar. Sodom kom till oss kristna i Sverige och sa: vi har en gåva till er. Ni behöver inte utbilda era barn, det kan vi göra. Och vi tog med glädje emot Sodoms gåva. Men med tiden så upptäckte vi att Sodoms gåva kom inte gratis. Vi upptäckte att Sodom lärde ut Sodoms värderingar. Och när vi ville sluta ta emot den här gåvan så upptäckte vi att det gick inte. Vi hade blivit beroende av den. Våra liv var byggda kring den. Och Sodom vägrade att ta tillbaka den här gåvan trots att vi nu hade upptäckt dess pris. Och det här är bara ett exempel. Det här med liksom gratis statlig utbildning och så vidare. Men det visar liksom hur det kan gå. Och jag menar, nu är vi där vi är och då behöver vi ha strategier för hur hanterar vi situationen där vi är nu. Men vi kan också tänka på andra potentiella situationer och gåvor som vi erbjuds. Abraham, det finns många andra frågor där vi fortfarande kan liksom välja. Ska vi ta emot den här gåvan eller inte? Är det en gåva eller dolts någonting under den? Abraham vägrade att ta emot så mycket som en tråd eller en sandalrem från kungen i Sodom. Så vi bör i alla fall ställa oss frågan, vart går vår gräns? När Sodom säger till exempel, vi har en gåva här till dig. Vi kan ta hand om dina gamla föräldrar, så slipper du. Tänk en gång extra. Fundera på vad den här gåvans pris är. För förmodligen är den inte gratis. Och den kommer oundvikligen att göra dig mer beroende av världen istället för mindre. Det är svårt med applikation. Paulus skriver till Korintierna i andra Korintierbrevet 6:14. Gå inte som omaka par i ok med de som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Den som man går i ok med är man beroende av. Man kan inte gå åt olika håll. Men samtidigt så vet vi att ingen av oss kan vara totalt självständig från världen. Det är omöjligt. Så det är inte lätt med tillämpning. Men det handlar om att sträva efter på de områden där det är möjligt för dig. Att inte vara beroende av världen. Och det finns olika sätt att tillämpa den här visdomen som vi ser hos Abraham i sin relation till kungen i Sodom. Det kan vara på väldigt praktiska och konkreta sätt. Så jag har funderat mycket, ska jag ge exempel eller inte? Men jag ska ge några förslag. Och det är just förslag och inga regler liksom. Och alla är inte praktiskt möjliga för oss alla att tillämpa. Men jag tänker att jag vill ta upp några konkreta exempel som jag vill tillämpa i mitt eget liv. Som bara hjälper oss att tänka praktiskt i den här typen av fråga. Till exempel, personligen, sträva efter att driva ett eget företag istället för att arbeta åt någon i världen. Oavsett om det är staten eller något annat företag. Det är en sån frestelse att börja kompromissa lite grann. Att inte vara fullt så tydlig med sina värderingar. Om man vet att man annars kommer förlora sitt jobb. Självständighet från världen ger en frihet att tala sanning. Om du driver ett företag så kan du dessutom anställa andra kristna som inte har samma möjlighet som dig att driva någonting. Det finns andra strategier, men det är en. Man kan göra en liknande parallell till att äga en bostad till exempel, som är liksom väldigt svårt, det går inte att tillämpa. Men just den här principen att är vi självständiga eller är vi utlämnade åt någons vilja? Vad händer om någon sätter press på oss? Är vi redo att hantera det? Så sträva efter att göra din egendom produktiv, att den genererar någonting. Det kan vara simpla saker, kanske kan du hyra ut ett rum eller odla någonting. Eller sträva efter att lära dig ett hantverk, att kunna någonting, att ta någon färdighet. Världen vill inte att du ska bli mer självständig för att du då är så beroende av den som möjligt. Eller sträva efter att bli fri från skulder. Den som är satt i skuld är icke fri. Om man nu får citera en före detta statsminister i det här sammanhanget. Men det är bara principen. Liksom, att skaffa stora skulder är ett snabbt sätt att bli mindre självständig och mer beroende av någon annan. Och jag säger inte att du ska göra alla de här sakerna som jag nyss nämnde. Det är mina exempel och kanske har du helt andra som är möjliga i ditt liv. Och ser dem inte som någon typ av börda utan bara som ett exempel på hur kan vi börja tänka praktiskt på de här sakerna. Och jag vet att de är ovanligt specifika och praktiska och jag känner det själv när jag pratar om det. Liksom. Men överväg Och om du finner att de är goda, sträva efter dem. Och fundera och be för över andra saker som du kan göra för att bli mindre beroende av världen och mer beroende av Gud. Du vet själv om du har något annat negativt beroende. Börja ta små steg i rätt riktning. Bli allt mer fri från världens sätt att tänka och leva genom Guds kraft. Kom ihåg att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Jakob 4:4. Så vems gåvor tar vi emot? Ja, ta emot Guds gåvor med tacksamhet. Var försiktig med vad du tar emot från Sodom. Och gör som Abraham och lita på att Gud ändå kommer förse dig med allt du behöver. Det blir dags för den tredje punkten. Den evige prästkungen. Vi kan gå till psalm 110 och läsa från början. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrådnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Och i denna psalm, den mest citerade i Nya Testamentet, så ser vi ett löfte om Messias som skulle komma. En som precis som Melkisedek var något så ovanligt som både kung och präst. Han skulle härska bland sina fiender, men också vara en präst för evigt. Och vi vet att åtminstone vissa judar väntade på att Melkisedek skulle komma tillbaka. Och vi vet det på grund av den så kallade Qumran-kommuniteten. Kanske finns något bättre namn på svenska. Jag vet inte. Men lite förenklat så kan man säga att de var en grupp fundamentalistiska judar som levde ute i öknen för att de tyckte att fariserna var för liberala. Och i grottorna där de gömde sig så har vi hittat de så kallade döda havsrullarna. En av rullarna kallas 11Q13, vilket helt enkelt betyder att det var den 13:e rullen som hittades i den 11:e grottan. Men den kallas ibland även Melkisedek-dokumentet, eller Melkisedeks återkomst. Och den skrevs ungefär 100 år innan Kristus. Och i korthet så handlar det här dokumentet om ett jubelår som skulle komma. Och jag försökte översätta delar av det sent igår, så det är inte hur bra det blev, men jag kommer läsa lite grann. Några utdrag i ett stycke här. Så som Jesaja sa att ett jubelår ska proklameras för de fångna, så ska Melkisedek proklamera ett jubelår och därmed befria dem från skulden av alla deras synder. Sedan ska försoningsdagen följa efter den 10:e jubelperioden, där han ska sona för alla ljusets söner och folket som är utvalt för Melkisedek. Detta är tiden att skapa för året av Melkisedeks ynnest. Och genom sin makt kommer han att döma Guds heliga och på så sätt upprätta ett rättfärdigt rike som det är så skrivet om honom i Davids sånger. Gud står i gudaförsamlingen. Bland gudarna håller han dom. Skriften säger också om honom: över det, sätt dig i den högsta himlen. En gud ska döma folken. Melkisedek kommer grundligt att fullfölja den hämnd som krävs enligt Guds stadgar. Han kommer också att befria alla fångna från Belials makt och från alla de andar som valts åt honom. Jag stannar där, men kolla gärna upp resten om ni är intresserade. Det är fascinerande. Vi kan i alla fall konstatera något intressant. Att dessa judar väntade på en Melkisedek som skulle komma. En Melkisedek vars beskrivning låter misstänkt lik Jesus Kristus. Och det är väldigt tydligt i Nya Testamentet att psalm 110 handlar om Kristus. Det är om honom det sägs. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Det kan förstås som en präst enligt Melkisedeks mönster. Eller ordning. Kristus är Melkisedek i sin fullhet. Jag har varit inne på hur både hans namn Melkisedek och Salem där han är kung har att göra med kananiska gudar. Men på hebreiska betyder Sedek rättfärdighet. Och Salem känner vi igen som Shalom, frid. Så hans namn betyder rättfärdighetens kung. Och hans titel, fridens kung. Vi vet alla vem den ultimata rättfärdighetens och fridens kung är. Jesus Kristus. Kristus är också en präst enligt Melkisedeks mönster eftersom Melkisedek inte har någon stamtavla i texten. Vi vet inte vems far eller vem hans far eller mor var. Han dyker upp från ingenstans. Och det här är en förebild på Kristus vars dagar inte har någon början och vars liv inte har något slut. Han förblir präst för evigt. Och dessutom så hedrade Abraham Melkisedek genom att ge honom tionde. Hebreerbrevets författare pekar på vad detta betyder. Man ger tionde till någon som är större än en själv. Och Abraham, han blev välsignad av Melkisedek. Eftersom det är den som är lägre som blir välsignad av den som är högre. Därmed är Melkisedek större än Abraham. Och det innebär också att Melkisedeks prästtjänst är högre än den levitiska prästtjänsten i Gamla testamentet. Eftersom leviterna härstammar från Abraham. När Abraham gav tionde till Melkisedek så representerade han också sin avkomling Levi. Vad är det här för skillnad? Ja, all skillnad i världen egentligen. Det innebär att Kristus, överste präst enligt Melkisedeks mönster, har ett högre prästämbete än det gamla. Också att det nya förbundet är bättre än det gamla. Om ni inte tror mig, läs i brevbrevet. Men jag ska bara läsa kort här från kapitel 7, vers 24-27. Men Jesus lever för evigt. Och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sådan överste präst vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Kristus är den evige prästen som en gång för alla offrade sig på korset och nu ständigt ber för oss inför Fadern. Men Kristus är också den evige kungen som på detta sätt öppnade vägen för oss till sitt rike. Där han regerar för evigt. Han är den större Abraham. Som besegrar sina fiender. Och frigör sitt folk. Och som om det inte vore nog. Så är han också Gud den högste. Skapare av himmel och jord. Må hans ära fylla hela jorden. Amen.